En podcast från Aftonbladet.
Avsnittet presenteras av Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år.
Det är det som krävs. Alltså den har ju ändå packats in i en dramaturgi som att visst finns det svackor, men titta här på guldet. Alltså var det värt allting. Och den historien är så jävla korkad när man får in den i huvudet.
Jakob Ingebrigtsen har sprungit klart inom säsongen i friidrott och avslutade med 2 VM-guld, men nu förflyttas han från en hall till en sal, nämligen rättssalen. Varför? Jo, Jakobs pappa Gert står åtalat för övergrepp och misshandel mot den norska löparstjärnan och hans syskon. Vad är det som har hänt? Vi ska prata med vår reporter Kristoffer Bergström. Jag heter Mikael Einhorn. Du som lyssnar heter något annat och det här är Sportbladet Daily.
Alltså vi ska inte föregå tingsrätten i Sannes beslut, men vi kan redan nu slå fast att det här är en av norsk idrotts största skandaler genom tiderna. Något av det värsta som har hänt i norsk idrott. Alltså utan vidare jämförelse så liknar det lite när Patrik Sjöberg anklagade sin tränare Ville Nousiainen för sexuella övergrepp. Men då att Patrik hade gjort det när han stod på topp, alltså inte långt senare när tränaren var död. För det är ju mitt i deras karriär det här sker. Vi har alltså löparfamiljen Ingebrigtsen där Jakob är den mest meriterade med dubbla VM och OS-guld. Och hela familjen har liksom lyfts fram som ett föredöme, som en jättespännande familj som vet hur man når framgång. Men allt var inte så vackert. 2023 så skrev Jakob och hans bröder Filip och Henrik, som också är löpare då, en krönika i tidningen VG om att de brutit med sin pappa för att han har varit våldsam och kontrollerande. Och nu har det fallet då nått rätten, där Gert Ingebrigtsen alltså är åtalad då för misshandel och övergrepp mot Jakob och hans syster. Och hon har bett att få vara anonym i den här bevakningen, så vi ska inte säga hennes namn eller så.
Men berätta, vem är den här Gert? Vad har han gjort?
Ja, en 59-åring född i Båtsfjord. Det låter som ett namn, ett barn ska hitta på ett norskt ortsnamn, Båtsfjord.
Jag tänker på båtsman direkt, men det är ju en hund, inte en stad.
Nej, och det är knappt en stad där heller. Men i alla fall, han har 7 barn och redan från början bestämde sig att de ska bli världens bästa löpare. Så han stängde kontakterna till resten av världen egentligen. Han intalar sina barn att alla andra, de är bara missundsamma, de vill bara göra er illa. Där är satsningen som kommer först. Och enligt Jakobs vittnesmål som han lämnade igår så var pappan våldsam, kontrollerande. Och det gick så långt att också han gick emot till exempel Jakob skaffade sin flickvän. Då var han jättemycket emot det. Och till slut kallade de för terrorister. De skulle terrorisera hela familjen och satsningen och allting. Så att han verkar driven av ett heligt mål på något vis då att att driva sina barn till att bli de bästa i världen, vilket han det är inte så lyckas med, låter fel, för det är inte han som har lyckats med det här på något vis, men barnen minsann har blivit mycket framgångsrika.
Man har ju sett den här såna här fall liknande. Jag tänker på typ Serena Williams eller Serena och Venus Williams systrarna med pappa Richard, Andre Agassis pappa. Vad är det som drillar en sån här person att göra här?
Ja, det är ganska svårt för att livet i sig är ju komplext när man är förälder. Man ska driva ett barn till att bli någonting bra, vill alla. Sportvärlden är ganska simpel. Där blir ju ett mål på hur lyckad man är om ni har resultatet barn överhuvudtaget. Och har man då en störning, om vi ska vara medicinska, eller om man helt enkelt bara är fel på det helt enkelt, då kan man ta det som en intäkt för att man gör någonting rätt i sitt föräldraskap. Nu vann vi distriktsmästerskapen här. Vi kom 4 i fjol. Alltså har jag gjort det bra som mamma eller pappa. Alltså det kan bli någon sorts galenskap i det här på något vis då, som förstås är farlig på alla vis. Men den är svårare att ha i livet, att veta, jag har 2 barn. Är jag en bra pappa? Hur ska jag mäta det? De är ju klåpare på jättemycket och kärleksfulla på andra sätt. Och det är mycket mer diffust och man kan liksom inte gå in i... Det går liksom inte att få sådana tydliga tecken på vad man håller på med egentligen. Sådär. Jag har själv intervjuat väldigt mycket människor som har fallit offer för sexuellt våld av sina tränare. Hot och manipulationer och sånt där. Men där rör det sig sällan om på den yppersta världsnivån. Och det har aldrig handlat om en pappa som är tränare också. Så det här fallet är för mig helt unikt i sin storlek och hur det beskrivs i hela världen egentligen, som att det är någonting enormt som händer.
Hur ser den här rättegången ut då?
Jo, men den började häromdagen och den kommer pågå då fram till 16 maj. Så det är en ganska omfattande rättegång med tanke på att brottet, om vi lyfter bort vilka de personerna är, så är brotten inte så grova. Alltså om man tänker vad en tingsrätt hanterar vanligtvis med mord och våldtäkter och sånt där. Men det är så omfattande material här och man vill prata med väldigt många människor. Och någonstans så, vad jag förstår, så bygger det egentligen på vittnesmålen i princip bara. Det finns ju inga bevis annat för att en pappa har slagit någon eller sånt där, mer än ett vittnesmål egentligen. Och många händelser är ju gamla också. Mm. Så det är väldigt svårt att avgöra hur rättssystemet ska kunna skipa rättvisa i det här egentligen. Det handlar ju nästan mer om det andra, att de här människorna äntligen får berätta vad de har varit med om och picka hål på den här oerhört vackra historien då. En historia som kanske, man kanske kan jämföra med Duplantis-familjen lite. Mm. Fyra syskon som är framgångsrika i idrott. Också systern börjar göra bra resultat i stavhopp nu. Men där finns ju förstås inte då någon misshandel eller någonting. Men alltså i Norge så är historien som den, fast ännu starkare på något vis där. För det känns så osannolikt att norrmännen skulle kunna bli så bra på löpning som brukar domineras av andra länder egentligen.
Norrmännen, speciellt norrmännen, har ju kunnat vittna om deras karriärer då de har den här serien som har gått på NRK mellan 2016 och 2021, Team Ingebrigtsen. Mm. Där kunde man ju se att från första avsnittet att pappan var ganska hård.
Ja. Och serien är ju mastodontisk. Alltså den är ju väldigt populär och det är på deras SVT den har gått alltså. Och visst har pappan varit jättehård i serien. Jag har sett ganska mycket av den. Men någonstans så har ju ändå tonen varit att det är det som krävs. Mm. Alltså den har ju ändå packats in i en dramaturgi som att visst finns det svackor, men titta här på guldet. Alltså var det värt allting. Mm. Och den historien är så jävla korkad när man får in den i huvudet. Mm. Att det liksom någonstans, och det är problem också, det är min erfarenhet när jag jobbar mycket med de här frågorna, att som idrottare ska man ju bita igen, det ska göra ont. Att konditionsträna gör ju ont. Att bli boxare gör ont. Och smärta på något sätt blir en del av uppoffringen. Det ser vi idag hur vi hyllar en fotbollsspelare. Han fick så ont, han körde vidare, han blev blodig och spelade vidare. Det är någonting vackert i det. Och så glömmer vi ibland bort att själslig smärta, eller helt enkelt ett slag i huvudet, det är ingen rimlig smärta överhuvudtaget. Det är inte konstigt att idrottaren i sig står ut med det. För man är så invand vid att det här ingår på något vis i det här livet. Men så fort man får andra ögon på det så märker man att också det vi har sett i Team Ingebrigtsen, det är också tecken på någonting fullständigt fruktansvärt. Mm. Och det finns inga medaljer i världen som legitimerar det.
Nej, men hur chockade är, nu tar vi norrmännen då över det här, för de har ju sett den här serien i 5 år, de har följt, alltså för att tydliggöra, det är ju 3 stycken bröder som har verkligen lyckats inom friidrottskarriären. De har följt den här serien i 5 år. Hur chockade är norrmännen av att det blir en rättegång av pappan och mellan syskonen?
Ja, och det har rullats upp det här under 3 år ungefär nu. Och man är ju fortfarande i någon form av chock. För att man kommer så nära. Det kanske kan jämföras lite med hur vi ser på Charlotte Kalla eller något sånt där. Att många ser det som en kompis. Det är så primitivt med den sortens idrott som är individuell idrott, en konditionsidrott. Man ser allt som sker hela tiden och man kommer väldigt nära en människa i mediebevakning och då i en reality-serie nu då. Mm. Så någonstans har man ju köpt en saga som inte är sann. Och det gör ju ont för honom att inse det. Det jag hejat på, vad ska man tänka efter när jag stod och hejade på dem och såg dem kramas efteråt? Var det fint eller var det inte fint? Det blir väldigt splittrat när verkligheten sipprar in i något så påhittat som idrott.
Den här serien då, vad är det för typ av tonalitet? Alltså vi har ju familjen Wahlgren och Kardashians finns. Är det en sån här typ av serie?
Ja, men det är det ju i princip, fast de är elitidrott som fond och uppoffring som klangbotten hela tiden så. Men så är det ju. Alltså det här är ju, man följer familjen och hur de kämpar för att bli bättre och sånt där. Och där ingår ju dramaturgiska kurvor som det gör i reality-serier. Som då bygger på att det är kul i början, det blir jobbigt, men så reser man sig, så kommer man vidare och lär sig någonting av det. Och de här 5 säsongerna då är ju hade kunnat vara mer populära än någonsin nu, men NRK tog beslut i fjol om att ta bort de här. Jaha. De vill inte visa dem längre.
Nej.
Nej, för att det, de inser väl också att det blir okänsligt. För det är klart att man också i serien, nu har inte jag exakt exempel, men att man också i serien berömmer sin pappa, sin tränare på frågor om det. Det är klart man gör. Och hur mycket de värda idag, de orden. De blir ju väldigt konstiga liksom allting när man förstår att det här har skett egentligen i bakgrunden, det som har hänt. Och det kanske är en påminnelse om man ska vara lite bredare, att det vi ser folk säga i reality-serier är ju inte verkligheten heller. Nej. Utan det är det man gör i tv helt enkelt. Mm. Och ofta spelar det inte så stor roll om Pernilla har en kris med Christian Bauer på riktigt eller inte, eller om det är tv liksom. Det är inte så viktigt. Men när det handlar om misshandel av barn, då blir det jävligt allvarligt plötsligt. Och då blir det väldigt speciellt. Det blir inte en veckaklocka. Vad är det för reality vi gör egentligen?
Men hur har de andra syskonen reagerat? Om vi börjar där och sen så tar vi hur Jakob har hanterat det här.
Ja, men alla har ju brutit med pappan. Och dottern också flyttat därifrån också.
De är 7 syskon.
Ja, precis. Precis. Mm. Och som jag fattar det så har de ingen relation alls med honom längre. Och Jakob, som du säger, han vittnade sig igår när vi spelade in det här. Och han säger ju inte Gert, han säger inte pappa. Utan han säger den tilltalade, säger han hela tiden. Ah. Den tilltalade har gjort det här, den tilltalade har gjort det här.
Mm.
Och det är ju ett avståndstagande i det språkbruket också som är väldigt tydligt. Och jag har inte läst intervjuer med alla barnen, för alla är inte kända. Men alla som uttalar sig är ju, har ju samma bild. Det är ju väldigt ensidigt och det är väldigt tydligt vad som har skett om man lyssnar på dem.
Mm, ja, vi kunde ju läsa i din artikel igår också att, eller han berättade om 2008, då berättade han att hans pappa slog honom i huvudet, eller att Gert slog Jakob i huvudet.
Mm. Ja, och det ska ha skett flera gånger, men absolut, det fanns en form av skuldbeläggande hela tiden. Och så fort då när pappan, det verkar ju nästan som en religiös övertro i det här, att allting är tillåtet så länge man rör sig mot det här målet, det gudomliga målet på något vis då. Det är så det framstår i alla fall.
Mm.
Och det gör ju att så fort ett barn bara är ett barn och har andra tankar, då blir man anklagad för att vara en lögnare, för att vara manipulativ. Alltså skulden läggs på barnet istället för på patriarken i det här fallet då. Och det är väldigt skrämmande att läsa. Alltså än en gång, jag kan ju inte ens bedöma sanningshalten eftersom det här har bara avgörs just nu. Men jag kan säga att det man läser och hör är väldigt skrämmande.
Vad tror du kommer hända?
Alltså så som jag förstår det så anses bevisen väldigt trovärdiga. För det är många som säger samma sak. Men det är fortfarande ingen teknisk bevisning rör sig om det här. Utan det handlar ju fortfarande om vittnesmål från flera personer. Och oavsett vilket, så om det blir 1 år i fängelse, så spelar det ju inte så stor roll. Egentligen det stora straffet Gert Ingebrigtsen fått är att han är persona non grata förstås i Norge. Att de här föreläsningarna som varit så populära, ja, det blir ju ingen mer förstås inte. Och han har väl förlorat sin familj kan man ju säga också. Mm. De vill inte vara nära honom. Så jag kan inte prata om vad som är en rättvisa i det här fallet, men att det har blivit konsekvenser för Gert Ingebrigtsen, det behöver vi inte tveka på det minsta.
Nej, men så hur sannolikt är det att han fälls?
Det kan inte jag svara på. Jag har ingen aning. Jag kan knappt svenskt rättssystem. Jag kan inte norska överhuvudtaget. Men som jag bedömer vittnesmålen och mängden vittnesmål, så låter det som att det är högst troligt att det är svårt att slingra sig ur. Det låter svårt att han i efterhand ska säga det var en smekning som kanske råkar bli för hård. Alltså sådär. Eller jag var bara en tränare som gjorde mitt jobb. Det låter ju inte alls som att det sånt försvar skulle hålla, vad jag kan bedöma.
Hur stort är det här i Norge?
Men det kan inte bli större. Det är så. Alltså man ser live-rapporter från tingsrätten. Det återges allt som sägs där inne. Det blir nya rubriker hela tiden. Och när man lyssnar på Jakob Ingebrigtsen så är det ju en väldigt sammanhållen historia. Det är ju inte det att han fläker ur sig en anklagelse först och sen bara återkommer till den. Utan så fort han dyker ner någonstans i sitt liv, i sin uppväxt, så kommer det nya missförhållanden fram hela tiden. Så att, att döma av vittnesmålet så är det ju väldigt lång tid, väldigt mycket som har hänt. Men åtalet gäller ju som sagt misshandel då. Men det är ju fler saker som är väldigt tvivelaktiga där.
Men så vad kommer hända nu med Jakobs idrottskarriär och hans bröder?
Ja, alltså Jakob framförallt, han är ju mitt i karriären. Han är 24 år gammal. Han vann alltså 2 guld precis. Han flög alltså från inomhus-VM i Kina till rättegången. Så han är ju mitt i allting där. Och så länge han är mentalt stark nog så är han fortfarande världens bästa medeldistanslöpare. Så att han kommer fortsätta hur som helst. När det kommer till Filip och Henrik så är de fortfarande aktiva båda två. Men de gör inte lika starka resultat längre. Så det vi vet att de kan tävla vidare vad det verkar. Men ingen av dem är väl en världselitlöpare riktigt längre. Utan de håller sig någonstans kanske på mellan plats 5 och 10 i Europa. Så här, vilket fortfarande är starkt. Men det är inte riktigt Jakob-nivå. Liksom så där. Men av allt att döma så är deras karriär fortfarande pågående. Och hur den påverkas av det här, det kan man bara gissa. Det sitter i deras huvuden. Ingen kan förvåna om de inte orkar längre. Om det har tagits för mycket på dem det här. Men det är också fint om man ser dem i löparspåren vidare. Det är väl härligt.
Ja, mer om detta och vi kommer hålla er uppdaterade här på Sportbladet vad som händer. Kristoffer Bergström, tack så jättemycket för att du kom hit idag.
Stort tack Mikael.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.